Välkommen! Du lyssnar på avsnitt 185 av Lottapodden, en podd från Svenska Lottakåren. Jag heter Maria Öst och i det här avsnittet så samtalar jag om demokrati tillsammans med Åsa Wikfors som är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Demokratin är hotad i världen och även om den ännu står sig stark här i Sverige så gäller det ju att vi förstår vad demokrati är och tycker den är värdefull så att vi förstår om den hotas och så att vi vill stå upp för att försvara den. Så häng med in i samtalet med Åsa för att höra vad som ändå påverkar demokratin negativt i Sverige och vilket ansvar vi har som samhällsmedborgare. Åsa, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Du, lite kort så där bara så lyssnarna vet vem de lyssnar på. Vem är Åsa?
Ja, jag är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Jag håller på mycket med de här kunskapsfrågorna som filosof professionellt. Och sedan blev ju de där frågorna väldigt viktiga i samhället. Så därför har jag skrivit lite populärvetenskap. Vid det här laget 3 böcker har jag skrivit om de här frågorna. Och sen sitter jag även i Kungliga Vetenskapsakademin och på stol 7 i Svenska Akademin.
Och varför just teoretisk filosofi? Vad var det som gjorde att det fångade dig?
Ja, jag vet inte. Jag läste filosofi på gymnasiet och sen läste jag litteraturvetenskap. Och blev väldigt intresserad av frågor som hade med språkets natur att göra. Och det är ju ett ämne som hör till teoretisk filosofi just, eller en fråga som hör dit. Och då började jag läsa teoretisk filosofi grundkurs hösten 1982. Och var fast. Så blev väldigt, väldigt förtjust i det här ämnet. Sen läste jag lite annat också, praktisk filosofi dessutom. Men det var teoretisk filosofi som var mest intressant tyckte jag.
Jag tänker vi ska ju prata om kopplat till demokrati. Alltså om vi bara ska rama in då, vad är demokrati? En sån där liten fråga.
Ja, det var en liten fråga. Ja, men det är ju en viktig fråga. För lite grann det som pågår nu är ju, de som är, liksom, vad kan man säga, demokratins fiender, de vill ju gärna hävda att de är för demokrati också. Så det blir lite bråk om begreppet där, så det är väl viktigt. Alltså vad man pratar om när man pratar om demokrati av det slag som vi har i Sverige och många länder i västvärlden och på andra ställen också är ju den här liberala valdemokratin. Det vill säga ett system där man lägger makten i folkets händer, det vill säga de får gå och rösta då. Men där man också har vissa grundläggande fri- och rättigheter på plats för att det här ska bli liksom allmänna och fria val då, politiska fri- och rättigheter. Och yttrandefrihet till exempel är ju helt centralt för att det ska vara en demokrati. Så det är ett system för att fatta kollektiva beslut, det vill säga man går och röstar, men kombinerat då med de här fri- och rättigheterna också.
Och det jag tycker är lite spännande också, för jag kan ju uppleva ibland att det känns som att, ja, men, att vi måste dra åt samma håll. Och för mig blir det en motsägelse just mot det du säger. Det handlar ju om att vi ska få säga vad vi tycker och vill, även om vi någonstans måste komma överens om hur vi vill ha det samhället i stort.
Ja, nej, demokratin handlar absolut inte om att dra åt samma håll. Tvärtom kan man ju se demokratin som ett sätt att fredligt hantera den oenighet som alltid finns. För vi tycker ju olika, både liksom vad det gäller vår verklighetsuppfattning men också värderingar. Vi har ju olika idéer om det goda samhället. Och så är det, vi människor är olika, vi kommer att ha olika värderingar. Och då måste man hantera det här på ett sätt om vi ska leva tillsammans. Och demokratin är ett sätt att hantera det. Dels genom att vi naturligtvis går och röstar då, och så får det bli som det blir och så får man kompromissa. Men också genom att man har en välfungerande offentlig debatt där olika röster kommer till tals. Och så får man diskutera och argumentera och kanske blir man överens, kanske blir man det inte. Men man har i alla fall ett fredligt sätt att hantera den här oenigheten på. Så det är en missuppfattning att demokratin ska handla om någon slags enhetlig folkvilja. Det är faktiskt en missuppfattning som demokratins fiender gärna driver.
För det låter ju lite logiskt såklart.
Ja, det kan ju göra det. Det här begreppet folkvilja är lite farligt på det sätt som det ibland används nästan lite metafysiskt. Som om det vore en vilja som fanns där ute som en politiker ska liksom kanalisera. Hitler pratar ju på det sättet till exempel,
Mm.
Mussolini också, så det har ju liksom en historia i det där begreppet. Vad som finns naturligtvis är mängder med människor som har mängder med olika åsikter som kan kombineras på olika sätt och man får fatta majoritetsbeslut förstås, men de här kombinationen av åsikter kan göras på olika sätt. I Sverige har vi ju då flera olika partier som kan samarbeta på olika sätt. Så att den där förenklade idén om folkviljan, den ska man vara lite försiktig med.
Men hur ser det verkligen ut nu då? För nu har vi ju hört ganska mycket i media på sistone om att demokratin är hotad och även här i Sverige.
Ja, alltså man kan ju, för det första kan man titta på demokratiforskningsinstituten då, och då till exempel V-Dem i Göteborg som är ett av de främsta i världen nu. Och de konstaterar ju att demokratin är på tillbakagång i stora delar av världen. Och då handlar det inte bara om Ryssland och Kina, de här stora totalitära staterna, utan demokratier, mer eller mindre välfungerande demokratier som försvagas och hotar att nedmonteras. Indien är ju ett sånt där fall som där man går till val i år, där demokratin är satt under stor press. Det man kallar för autokratisering då, att systemet stegvis förändras mot ett auktoritärt system istället för en demokrati. Sen kan man ju titta på olika länder och olika dimensioner hos demokratin. De skandinaviska länderna, inklusive Sverige, har ju en stark demokrati fortfarande. Det är ingen tvekan om det. Men ingen demokrati är osårbar, så man ska ju hålla blicken på varningssignaler. Och en varningssignal i Sverige nu är ju att det man kallar för den deliberativa demokratin, det som har att göra med den liksom offentliga debatten, att den har försämrats, den deliberativa demokratin. Att det har blivit mer vanligt med hatisk retorik också mellan politiker då på ett sätt som är problematiskt och att kvaliteten på argumentationen har blivit sämre och så. Och det driver någonting som man vet är demokratiskadligt, nämligen en toxisk eller känslomässig polarisering. Och
Just det.
den tilltar i Sverige. Sen pratas det ju mycket om att vissa förslag som läggs fram nu skulle utgöra ett hot mot demokratin, men då får man ju se om de förslagen förverkligas eller inte. Man kan inte säga någonting om det än då, hur det blir, utan det ska ju göras utredningar och så. Men som sagt, ingen demokrati är osårbar. Det ska man hålla alldeles klart i minnet. Just därför att demokratin lägger makten i våra händer och
Just.
vi är inte osårbara. Vi kan påverkas av propaganda och desinformation av olika slag och få att gå med. Vi kan lockas att gå med på en systemförändring utan att vi kanske riktigt förstår att det är det som pågår.
Finns det någon medicin mot det då?
Ja, det beror liksom på lite grann vad man ser som den drivande faktorn då. Och därom tvistar de lärda, höll jag på att säga. En drivande faktor i det här, och det säger ju också VDM, forskningsinstitutet då, är just desinformationen. Så en fråga i det här är vad ska man göra för att hantera desinformation och propaganda? Och då kan man ju lägga blicken på individnivå. Man kan säga hur ska individerna skyddas bättre? Och då pratar man mycket om källkritik och så, och det tror jag är bra. Jag tror också att man behöver prata mer om, på sista tiden har jag pratat mycket om medborgarkunskap, som ett begrepp som jag vill återinföra. Det var ju något man pratade om förr i världen. Man hade medborgarkunskap på skolschemat, men sen hette det samhällskunskap, som handlar om just vad är en demokrati, varför är demokratin värdefull, vad är min roll som medborgare i en demokrati, vad har jag för ansvar? De sakerna tycker jag vi måste prata mycket mer om. Det är viktigt. För om vi inte förstår vad en demokrati är, så hur ska vi då kunna upptäcka när den hotas? Eller varför den är värdefull? Varför ska vi då
Ja,
bry
visst.
oss? Så det där tänker jag vi behöver prata mer om. Men sen är det ju liksom som, för det är ju mycket av den här desinformationen handlar om att demokratin är dysfunktionell, den fungerar inte. Och så. Och så därför är det viktigt att hålla blicken på just den typen av kunskap som skydd mot propaganda.
Just.
Sen kan man ju diskutera, och det diskuterar man ju på EU-nivå och på olika sätt, vad man kan göra för att kräva större ansvar av de här techplattformarna som ju tjänar pengar på spridningen av det opålitliga innehållet. De har också ett ansvar. Man kan utkräva ett större ansvar utan att göra några som helst inskränkningar i yttrandefriheten. Man kan kräva att de länkar till faktakontroller och sånt.
Och jag tänker mycket på det här med det offentliga samtalet jag tänker politiker, för det är någonting jag verkligen har saknat de senaste åren, just den här tydligheten, ja men vad står vi om jag röstar på ett visst parti, vad är det för samhälle de vill bygga då? Det är väl mycket pajkastning.
Det är mycket pajkastning, det är många som har konstaterat det. Och retoriken blir hätskare. Det är mycket såna här innehållslösa floskler som slängs fram och tillbaka. Och det är ganska lite rationell argumentation då. Och det gör det ju mycket svårare för oss som väljare att utföra våra demokratiska uppgifter. Alltså grundläggande demokratiska uppgiften för oss alla väljare är ju att utkräva ansvar för förd politik. Och det kräver att man förstår vad politiken har gått ut på, vad som har hänt, och man har kunskap om det. Men att också ge mandat, det vill säga ge någon rätten att styra fortsatt framöver. Och det kräver ju att det är lite kvalitet på argumentationen, så man vet vilken typ av samhälle som de här politikerna vill kämpa för då. Och på det sättet kan man ju säga att demokratin fungerar mycket sämre när man inte vet vad man röstar på eller varför.
Men har vi blivit lite för otåliga? Har vi svårt att liksom, ha ett längre resonemang och låta oss förstå att saker tar längre tid? För jag tänker att förändra ett samhälle, det är ju ingenting som sker på en mandatperiod.
Nej, men det är ett gammalt problem för demokratin, tror jag. Problem, eller alltså utmaningar som kräver liksom långsiktiga ansträngningar är ju svårt, som klimatförändringarna då. Det är ju ett sådant exempel. Därför man vill bara gärna bli omvald om 4 år. Då vill man inte göra massa grejer som är jobbiga. Så det är ett problem som demokratin alltid haft att kämpa med. Och kanske är det ett ännu större problem nu när vi har sådana här globala, stora, långsiktiga utmaningar då. Men sen finns det väl kanske något allmän otålighet, liksom och det hänger väl samman med sociala medier också, hur man kommunicerar, att det ska vara kort och snärtigt och få stor spridning och sådär. Det är liksom, den typen av kommunikation uppmuntrar ju inte till fördjupande resonemang och sådär. Så det ligger no det har något att göra med nya informationslandskapet också, förstås.
Just det. Men nu ska man ju testa någonting i Sverige med ett medborgarråd just kopplat till klimatfrågorna. Den är ju spännande.
Den är mycket spännande. Och det här är ju ett forskningsområde som handlar om innovationer inom demokratin då. Hur kan man göra för att förnya demokratin och se till att till exempel unga väljare kommer mer in i systemet och sådär, för de unga går ju inte med partier längre. Så då får man hitta andra vägar för att engagera människor. Och något som har provats runt omkring i världen på massa olika sätt är det här med medborgarråd. Och det har varit på nationell nivå, det har varit på mer lokal nivå. Och nu tror jag den här nationella medborgarrådet i klimatfrågan som vi har i Sverige, att första gången vi har ett nationellt medborgarråd i den frågan då. Det är väldigt intressant på flera olika sätt. Dels för att det är ett sätt att engagera människor, men det är också vad ett medborgarråd gör är att den visar på hur en god demokratisk debatt ska se ut, och det
Just det.
intresserar mig. Därför att det finns vissa ramar för hur man gör en sådan. För det första är det, man lottar ju fram de som ska delta då. Så att det blir en pluralitet av människor med olika bakgrund och olika åsikter. Och sen ska de då samtala. Men de ska också, för det första, de ska lyssna, de får expertinput, det vill säga expertkunskap som krävs. I det här fallet ska man ju diskutera då hur man kan nå de här klimatmålen på EUs klimatmål. Så då får man expertinput, hur ser det ut, vilka lösningar finns det och sådär. Och sen i det här samtalet som man för så finns det regler för hur man får samtal. Man får inte ägna sig åt personangrepp och annan osaklig argumentation. Och det finns en moderator som ser till att fördela ordet. Och alla de här sakerna är ju helt centrala för en välfungerande demokratisk debatt. Det vill säga, kunskapen måste in i debatten, expertkunskapen, men vi behöver också lyssna på varandra och diskutera, för det handlar mycket om värderingar och då krävs det att vi är sakliga och inte otrevliga. Och det krävs att alla kan göra sin röst hörd. Så medborgarråden är på det viset någon slags idealiserad demokratisk debatt som jag tycker är oerhört intressant att prova.
Spännande. Jag tycker det låter ju lite som ja, men ett föreningsliv. Alltså jag tänker när man i en förening som vår, där man har en styrelse som på demokratiskt sätt måste komma fram till, vad är det vi vill göra?
Ja, men det tror jag. Jag tror precis att alltså, ett skäl till att svensk demokrati växte sig starkt var ju att vi hade ett starkt föreningsliv och folkbildning och sådär, där folk fick sitta i studiecirklar och lära sig prata med varandra och sådär. Det där är ju en väldigt viktig del av en demokrati. Sen är det klart att medborgarråden, de är ju inte, det här är ju inte valda representanter, så de får ju inte fatta några beslut. Men när de fungerar som bäst så kan det de kommer fram till bli rådgivande för riksdagsbeslut. Och det är ju väldigt spännande när det fungerar på det viset.
Men Åsa, om man nu då lyssnar på det här och så tänker man så här, okej, okay, jag fattar. Det här med demokratin är någonting vi verkligen måste stå upp för och slå vakt om varenda dag. Och så funderar man så här, men vad kan jag göra då?
Ja, det beror på vem man är lite grann då, vad man jobbar med helt enkelt. Jag är ute och folkbildar om de här frågorna, det är en sak man kan göra. Man kan också engagera sig i någon lokalt, precis som vi var inne på nu, någon lokal förening eller någonting där man driver lokala frågor. Jag tror att ett problem nu har varit just att lokaljournalistiken har brustit och det gör att människor känner att de inte är en del av saker. Så man kan göra det. Men är man lärare har man en jätteviktig uppgift, är man journalist har man en annan. Är man bara allmänt medborgare och intresserad så kan man åtminstone se till att bidra till en sansad och schysst offentlig debatt när man är på sociala medier och på olika sätt då. Så man inte spär på den här liksom, hetska retoriken som så mycket av det offentliga samtalet präglas av idag.
Åsa, tack så jättemycket för att vi fick en stund att prata demokrati med dig. Och så hoppas vi att vi har väckt en massa tankar hos lyssnarna nu så att de går ut och gör någonting aktivt för vår demokrati.
Ja, det låter bra. Tack så mycket.
I Lottakåren säger vi att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara. Och med det så menar vi just att det som är grunden för vår gemenskap i Sverige, alltså våra grundläggande värderingar, det är det som gör det värt att göra motstånd. Att stå upp för och försvara vårt sätt att leva med våra fri- och rättigheter. Det är vårt ansvar som samhällsmedborgare. Men om vi, som Åsa säger, inte har kunskap om demokratin och vårt ansvar, ja men hur ska vi då veta att den är värdefull och värd att försvara? Vi behöver med andra ord hjälpas åt att prata om demokratin och göra det genom respektfulla samtal. Det handlar inte om att alla ska tycka lika, utan om att vi ska utforska våra olikheter för att tillsammans hitta en väg framåt för hur vi vill att vårt samhälle ska utvecklas. Jag vill tipsa om två workshops som Svenska Lottakåren genomför där du kan stärka din kunskap om din roll som samhällsmedborgare i vår demokrati. De heter När det oväntade händer och Fakta och sanning i en demokrati. De här workshopparna är helt kostnadsfria och de finns både som fysiska tillfällen och digitala. Länkar till workshopparna och lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, ja men det hittar du på lottapodden.se. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets beredskap och totalförsvaret. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Lottapodden. Om du inte redan gjort det, klicka på prenumerera-knappen i din poddapp så du inte missar något avsnitt. Och om du gillade det här avsnittet, dela det gärna med andra. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!